Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
God morgon önskar nyhetsshowen samtidigt som vi kan berätta att solen har redan gått upp, Fanny.
Alltså, jag såg solen 05.20.
Jag vet, jag
det
med.
Det var inte solen, men det var ett ljus.
Det var soluppgång.
Över GP-huset.
Ja, det var det faktiskt. Och nu är det redan dagsljus. Det känns historiskt för i år.
Det känns som att vi har typ försovit oss.
Eller hur? Som att vi har bara flyttat vår sändningstid. Men upp och hoppa, hörni. Ni kan inte ligga och dra er.
Nej,
nu
får ni ge er faktiskt.
Den här vårstressen bidrar jag gärna till i alla fall när jag själv är uppe.
Ja.
Vad ska du prata om idag, Fanny?
Jag ska prata om Fridays for Future och SAS bolagsstämma.
Mm-hmm.
Där har de varit.
Ja, Greta Thunberg tyckte jag såg till.
Ja, hon jobbar hårt efter Södra.
Ja.
Jag ska också prata lite om OS.
OS? I sommar, va?
I sommar i Paris.
Ja.
Vad ska du prata om?
Jag kommer att berätta om sökinsatsen efter en försvunnen 17-årig flicka i Mark. En person är nu anhållen misstänkt för mord. Och sen ska jag också berätta om att 4 dagars vecka testas i Sverige.
Wow!
Ja, en forskningsstudie.
Ja, tack!
Mm. Ja.
Eller?
Nej, ja, jag vet inte. Det är inte aktuellt för dig, så nej, mycket kan jag säga. Utan det är en forskningsstudie som startar i höst. Sen kommer Isabel Schierenbeck hit. Vi ska prata om det senaste i kriget mellan Israel och Hamas. Det pratas om vapenvila, men det pratas också om ett anfall mot gränsstaden Rafah.
Ja.
Och därefter så blir det bakvagn. Vad har du där?
Det blir lite lakriss.
Lite lakriss?
Är du ett fan?
Nej.
Okej.
Okay. Mm. Men ta det ändå.
Dömer inte dig för det, men lite kanske. Lite YouTuber också blir det.
Lite YouTube.
Som har sålt ormgift.
Ja, ah, mums.
Är det något för dig då?
Nej, jag hatar ormar också. Så vilken rolig, vad roligt jag ser fram emot.
Ja, men jag ska ha mer grejer. Det kommer mer grejer.
Ja, ah, toppen.
Vad har du då?
Bra. Det blir sista delen av fågelkursen. Så nu
är sista delen.
Sista delen, nästa vecka är det avslutning. Så att, nu gäller det för alla er som har slappat hittills att liksom verkligen hänga med och komma igång.
Känns lite sorgligt nu när du sa det.
Eller hur, men vi kanske får, ja, vi får se. Sen blir det också en succéroman som blir film och lite djurnyheter. Så pass.
Trevligt.
Innan vi börjar då, Fanny, hur är läget?
Det är bra. Jag tänkte att jag skulle rapportera om vår omröstning vi hade igår på Instagram om parfym.
Ja, just det.
Jag har för mig att vi nämnde att du skrev i chatten direkt i liven att du har ingen parfym.
Oh nej.
Kalle, Karl, ingen parfym.
Ingen parfym.
Nej, vi frågade ju helt enkelt lyssnarna.
Mm.
Man fick 3 alternativ. Har du parfym varje dag, vid väl valda tillfällen eller aldrig?
Nej, just det är svarsalternativet som var va? Mm.
Ja, det var kreativa.
Om det ska liksom göras forskning på detta så tror jag att vi kommer få kritik just för den det tredje svarsalternativet.
Men det är ingen forskning. Nej. Det är bara en god undersökning bland goda vänner på Instagram.
Mm.
Och vinnare är vid väl valda tillfällen 47% säger att då är det dags.
Mm.
Och man ska ut på helgen så.
Just det.
Kanske gå på lite fest.
Mm. eller den killvarianten.
Öppna munnen, in i öronen.
Överallt.
Ja. Ingen fel med det. Sen nummer två, varje dag. 34%.
Ja, det är ganska många ändå.
Absolut. Och då 20% svara va.
Ja.
Vilket ju då indikerar att man inte förstår frågan ens.
Det är jag...
Inte har parfym.
Det är jag, Karl och Kalle som har så otroliga, liksom helt naturliga kroppsdofter.
Ja, ja, men det måste det ju vara.
Så vi behöver inget.
Nej, men man, det, självklart behöver man inte det.
Nej.
Jag bara tycker att
men det kan vara roligt också.
Inblick i hur svenskarna har det.
Ja, jätteintressant. Och det var ganska bra antal svar också.
Ja, det var det. Vi hade kanske inte kunnat kalla det forskningsunderlag.
Nej.
Men absolut en undersökning.
Mm, några hundra var det.
Så jag skriver ihop ett litet pressmeddelande nu.
Gör det
och
genast.
Ut det, så ser vi om vi får något spridning.
Gör det genast.
Hur mår du?
Jo, men jag mår bra, tack. Jag har bränt mig på handen och jag är lite stressad för jag ska iväg och åka skidor, men jag har inte packat.
Men du kan inte vara stress. Men vem packar? Det kan du väl göra imorgon?
Japp. Jo, det kan jag ju.
Du behöver inte ha med dig någonting. Nu ska jag berätta någonting, för jag har precis åkt skidor.
Ja,
man har bara på sig samma sak.
Ja.
Du behöver inte ta med dig så mycket. Ta med dig ett par mjukisbyxor.
Ja.
En t-shirt per dag. Två tjocktröjor.
Absolut. Alltså, den grejen är inte kruxet. Kruxet är att jag bara har ett par jättestora termobyxor. Jag fick köpa dem i kris inför en skidresa för några år sedan. Och då fanns det bara jättestora kvar. Så det är mer det. Om jag ska lösa det eller om jag ska låta de här jättestora byxorna stoppa mig i vinden.
Det går
liksom.
Jättebra.
Ja.
Det kommer gå jättebra med dem. Ta bara dem.
Vilken manjärna inställning.
Ja.
Ja. Härligt.
Känns det bättre nu?
Absolut. Du, vi tar och börjar med lite nyheter. I sökandet efter en försvunnen 17-årig flicka så hittade polisen igår kväll en kropp i Marks kommun. Den här kroppen är inte identifierad, men flickans anhöriga har underrättats och en person har nu anhållits misstänkt för mord.
Mm.
Det finns inte jättemycket att säga än så länge, men jag tänkte vi tar det vi vet.
Ja.
Den här 17-åringen då har varit försvunnen sedan i torsdags förra veckan och igår så inledde polisen en särskild händelse.
Mm.
Det gör man ju ibland för att få tillgång till fler resurser helt enkelt i en utredning. Och igår kväll så hittades alltså en kropp och polisens presstalesperson Stefan Gustafsson, han säger till Aftonbladet att genombrottet i sökandet kom efter ett förhör med den anhållne personen.
Mm-hmm.
Vi har en situation som har framkommit genom förhör som har gjort att vi har kunnat rikta in oss på ett visst område, säger han. Och även om kroppen inte är identifierad ändå så jobbar polisen utifrån att det är den försvunna flickan som har hittats. De har det som hypotes. Och nu kommer de då att jobba vidare med en teknisk undersökning. Så sökandet avbryts alltså och en person är anhållen helt enkelt misstänkt för mord.
Greta Thunberg har tagit studenten. Nej, det var förra
året. Jag kände ju igen att vi har pratat om hennes betyg.
Ja, det var faktiskt i våras.
Om hon hade gjort det igen hade jag varit imponerad.
Mm, nej, men jag säger det bara för att det märks att hon har börjat jobba så himla mycket.
Ja.
Oj, vad hon jobbar. Oj. Förra veckan så protesterade hon ju tillsammans med ett gäng andra klimataktivister från Fridays for Future.
Just det.
De satt ju utanför riksdagshuset i Stockholm i dagarna tre i alla fall. För att hon blev bortburen tre dagar i rad av polisen, vet jag.
Just det.
De var så. Då var det dags igen.
Ja, just det.
Kom igen nu, Greta.
Ska du gå eller ska vi lyfta dig?
Då hon bara, du får lyfta dig.
Ja.
Då lyfter vi dig, kör iväg dig med en bil och släpper dig någon annanstans. I alla fall, den här närvaron utanför riksdagen har ju då delat politikerna. Vissa har gått förbi, hörde jag på radion att typ Annika Strandhäll hade kommit förbi och bara, det ni gör är jätteviktigt.
Ja.
Ni är ni gör skillnad.
Undrar vad de tycker om det.
De bara... Eller så
men det du gör, du det gör ingen
det
skillnad.
Det du gör, suger. Men ja. Tack ändå. Nej, jag vet inte vad de tycker om just specifikt Annika Strandhälls politik. Men oavsett så verkar andra tycka att det är ganska störande att de sitter där utanför deras arbetsplats. Bland annat har ett klipp och en bild då spridits där Sverigedemokraten Tobias Andersson, som är ordförande i riksdagens näringsutskott, han liksom går över och drar en rullväska över de här klimataktivisternas banderoll.
Ja, men det såg jag. Det var ändå lite... Det stack ut.
Alltså det är en väldigt stark bild, för de liksom sitter ner och ser ut som barn. För att de är ungdomar liksom. Och så står han i sin kostym med sin rullväska och bara går över den här, det här lakanet där det står typ så climate justice någonting. Som de har liksom... tillverkat själva.
Ja.
Och folk åt vänster verkar vara så vilken tydlig illustration av typ Tidögängets klimatpolitik. Typ, de bara går rakt över klimatet. Men Andersson själv då, Sverigedemokraten, han menar att han försökte absolut inte göra någon poäng, utan han försökte bara gå till jobbet.
Okay.
Och typ skiljer själva om du sitter där.
Ja.
Ungefär.
På alltså, det klippet som jag har sett så vill jag bara säga, det ser ut att finnas en möjlig väg som inte är över banderollen.
Det kan man faktiskt konstatera. Ja,
det var
det
inte uteslut, det var inte liksom jag måste gå här om jag ska kunna komma fram.
Nej, de sitter ju nära dörren, men de blockerar liksom inte dörren.
Nej, och framförallt inte liksom en väg runt där man kan gå.
Exakt. Han kanske har utvecklat detta vidare.
Ja.
Men jag tror inte det.
Nej.
Det är bara hans åsikt. Men det här var ju förra veckan i alla fall. Och nu är det ny vecka. Nya upptåg för Greta Thunberg och Fridays for Future. För igår var de på SAS bolagsstämma i Solna.
Ja.
Sounds fun, nu. Right? Du bara,
ska vi hitta på något kul idag? Liksom. Vi kan inte jobba måndag hela tiden.
Ja, nej, men de hade helt enkelt köpt SAS-aktier för att kunna delta i den här stämman och få möjlighet att ställa en fråga till SAS vd Anko van der Werf. Och så här sa Greta Thunberg till Sveriges Radio som var på plats på stämman.
Det tas beslut över våra framtider, över nuvarande liv av miljontals människor runt om i hela världen som drabbas av klimatkrisens konsekvenser, att folk sitter på maktpositioner och tar beslut som förstör deras liv utan att de får någonting att säga till om.
Så tycker hon. Och för att vara väldigt tydlig då, så det Fridays for Future kräver av SAS är minskat flygande.
Ja, just det. Kan det bli några problem, tror du, från SAS sida?
Tror du att det var det de skulle det ta upp på sin årsstämma? Hur ska vi göra så folk vill flyga mindre?
Ja.
Nej, men redan tidigare på dagen så protesterade Greta och ett 20-tal andra klimataktivister utanför årsstämman. Och då sa hon till TT att vårt budskap till SAS är att de måste sluta ljuga och vilseleda folket genom att få sina tjänster att framstå som hållbara. De ägnar sig åt greenwashing. Och under själva mötet så verkar det ha uppstått då en ganska hetsk stämning. För att de har då en frågestund där alla som har aktier får lov att ställa en liten fråga. Och då tog klimataktivisterna ordet då och frågade så här. Så kallade hållbara flygbränslen finns inte. Det är det här de menar med greenwashing då. Att SAS är så. Bränslesnåla flyg? Frågetecken.
Ja, just det.
De är så. There's no such thing liksom. Hur ser SAS plan ut för att minska flygandet de kommande åren? Och typ, hur ska ni upprätthålla Parisavtalet? Och Greta frågade också SAS representanter om hur de kan sova på natten medan folk dör av klimatkrisen.
Okej.
Och som du förstår, lite dålig stämning.
Ja.
VD:n Anko van der Werf svarade bland annat, så här läser jag på Omni, att SAS har gjort mycket för att följa Parisavtalet. Vi har agerat för att ligga i linje med avtalets riktlinjer. Flygandet är viktigt och det är viktigt att världen möts. Det var ett riktigt vd-svar, va?
Ja.
Oavsett så tyckte inte de här aktivisterna att det här var ett bra svar. Stämman blev fördröjd med ungefär en timme. Aktivisterna fick stå upp under den sista timmen då och ska ha hållit då i banderoller där det stod SAS, sluta ljug! Och de fortsatte då att avbryta och ställa då samma fråga igen för att de tyckte att de inte fick ett bra svar.
Men de fick ändå vara kvar. De blev inte liksom, det var ingen som lyfte bort dem.
Jag förstår det som att de fick vara kvar.
Ja.
Tills mötet var slut helt enkelt. Lite senare än vad de hade tänkt sig. Och den aktivist som hördes mest under mötet var inte Greta Thunberg utan Anton Foli som sa så här till Sveriges Radio.
Så det var inte som att vi väntade oss att man går in och ställer en fråga och så kommer de helt plötsligt lägga om hela sin verksamhet. Vi är fullt medvetna om att de vet ju vad de gör och de bryr sig om andra saker.
Luttrade nog.
Ja,
de vet vad de gör och de bryr sig om andra saker än det vi bryr oss om. Ja. Men vi får väl helt enkelt se om det här knepet att köpa aktier för att kunna komma in på diverse bolagsstämmor och ställa frågor om det kommer fortgå.
Ja,
var ju ändå lite clever av dem.
Jag har för mig att nu, det här får ju någon verkligen ta med en nypa salt, men jag har för mig att Janne Josefsson gjorde en sån grej, typ om det var med Telia eller något annat bolag. Men då tror jag i och för sig att det kanske var att han redan hade en aktie. Så att han var så här, jag har en aktie.
Nu
och därför kan jag ta mig in på den här stämman.
Janne.
Någonting sånt. Så att, ja, men det är väl en, det är ju onekligen ett sätt att ta sig in på en stämma.
Ja, det får man säga.
Alldeles strax blir det nyhetssvep, men först har vi en liten rättelse. Tidigare i programmet så beskyllde du och jag producent Carl Jansson för att vara en av dem som aldrig använder parfym.
Mm.
Det stämmer inte.
Nej.
Han har skrivit här till oss att han vill starkt dementera att han är i aldrig-gruppen. Istället ska den rätta informationen vara att han är i gruppen som vi har döpt till vid välvalda tillfällen.
Han är som alla de flesta av oss.
Han är som de flesta, absolut. Jag vill bara starkt säga att jag är fortfarande i aldrig gruppen.
Ja, det är helt okej. Och vi ber om ursäkt till Carl.
Ja, det gör vi. Nu ska det bli nyhetssvep. God morgon, Adam.
Hallå, god morgon.
Du, jag tar och lämnar över till dig på en gång.
Tack, tack. En explosion inträffade tidigt på tisdagsmorgonen vid en port i ett 5 våningar högt bostadshus i Åkersberga norr om Stockholm. Ingen person ska ha skadats vid explosionen, men den orsakade omfattande skador på bostadshusets port. Vid 5-tiden på morgonen hade polisen en pågående insats i området med bland annat helikopter och hundpatrull. Enligt Stockholmspolisens presstalesperson Anna Westberg är ingen misstänkt gripen och det är för tidigt att säga om detonationen har någon koppling till tidigare grova brott eller konflikter mellan kriminella. En slovakisk turiststad har utlyst undantagstillstånd efter att 5 personer skadats i en björnattack i söndags. Bland de skadade finns ett 10-årigt barn. Den aggressiva björnen ska ha befunnit sig i stadens centrum i cirka 20 minuter innan den drog sig tillbaka till skogen igen. Under måndagen uppmanade myndigheter invånare att inte röra sig utanför bostadsområden, särskilt under morgonen och kvällen. Grupper med jägare, poliser och viltexperter letar efter björnen med order att döda den. Och så ska vi till USA där det visar sig att Donald Trump inte har lyckats få ihop de motsvarande drygt 5 miljarder kronor han är dömd att betala. Böterna dömdes ut i ett bedrägerimål i New York där Trump och hans söner fälldes för att ha blåst upp värdet på familjeföretagets tillgångar och fastigheter. Böterna som först dömdes ut var på $355 miljoner, men på grund av den höga räntan är beloppet nu $454 miljoner, motsvarande över 5 miljarder kronor. Och för att kunna överklaga krävs att böterna betalas in.
Räntan drabbar de flesta.
Ja, så är det.
Så kan vi väl säga. Tack för detta, Adam. Vi ses sen.
Tack, tack.
Igår, Fanny, det var den överallt nyheten om att 4 dagars vecka ska testas i Sverige.
Jag såg det. Men jag valde att bara läsa rubriken och tänka, fan vad gött.
Ja, precis. För det är det jag har skrivit här i mitt manus att jag ska säga till dig att du kan inte börja planera in en massa saker, för det gäller inte dig.
Snälla.
Okej. Nej, det kan inte jag bestämma. Det är en forskningsstudie som det här ska testas igenom. Och det handlar om 15-20 arbetsplatser i Sverige.
Okej, det var inte så många kanske.
Nej, det är inte jättemånga. Så att vi, så här, man kan liksom anta, om inte vi har en jättespecifik grupp lyssnare, att merparten av dem i alla fall inte liksom omfattas av den här forskningen. Mm. SVT rapporterade om det här först igår. Och de har då pratat med Anna-Karin Alderin, som de beskriver som den som har initierat den här forskningsstudien.
Jaha.
Ja,
hon, who's this?
Ja, det undrar man. Hon är då representant för organisationen 4-Day Week Global i Sverige.
Va?
Ja, det var många ord på en gång.
4-Day Week Global.
Ja, det är en ideell organisation då, den här 4-Day Week Global, som samarbetar bland annat då med universiteten i Boston och Cambridge för att studera effekterna av kortare arbetsveckor.
Aha.
Och Anna-Karin berättar själv, hon har varit chef under många år och säger till SVT att hon har liksom försökt få ihop att jobba mycket och ha småbarn. Och, ja, så har hon liksom blivit nyfiken.
It's
på...
very hard.
Ja.
Varför pratar jag engelska?
Jag vet inte, för att det är global 4-day week. Ja.
Det är även, det är jobbigt här i Göteborg med.
Ja, det kan vara svårt med livspusslet. Vi har alla hört om olika vattkoppor och så vidare.
Jag tycker synd om dig som jobbar med så många småbarnsföräldrar.
Jag med, Fanny. Nej, jag skojar bara, såklart.
Såklart.
Läs min underton. Mm. Men i alla fall, det ska forskas nu på detta då, på Karlstad universitet.
Jaha.
Mm. 15-20 arbetsplatser som sagt, och de ska alltså då där minska antalet timmar de jobbar. Under ett halvår ska det här testas från och med i höst. Och Lena Lid Falkman heter den här lektorn då som ska leda den här forskningen. Hon vill ta reda på då hur man kan få lika mycket gjort på färre timmar, men också vad personalen gör med den nya lediga tiden.
Mm.
Vad lägger man den tiden på? Vad hade du lagt den på, tror du?
Det jag redan gör. Alltså, det var tråkigt.
Fast mer?
Nej, men jag hade väl varit mer med mitt barn och hade haft det lite finare hemma. Och kanske hade haft matlåda en gång i veckan. Alltså.
Just det.
Det är typ så revolutionerande.
Till skillnad från den här veckan när du har svikit mig och har matlåda alla dagar i veckan.
Jag har inga pengar kvar.
Nej, jag hör detta. Men du hade i alla fall den trevliga liksom delen att du informerade mig. Det uppskattar jag väldigt mycket.
Ja, men när det sker ett sånt konstigt avbrott i vardagen så måste man ju informera.
Det behöver man faktiskt. För annars hade jag gått här varje dag och hoppats på utelunch med dig.
Jag förstår.
Tillbaka, tillbaka till nyheten. Lena Lid Falkman säger så här: det finns enstaka svenska företag och organisationer som har gjort egna studier, men inte med validerade forskningsmått. Det låter lite som vår parfymundersökning.
Ja, det får man säga.
Ja, för mig är det viktigt att ta reda på hur det här fungerar i Sverige, säger hon.
Mm.
Och i slutet av januari, då gick Socialdemokraterna ut och öppnade, som det heter. När man inte riktigt skriver att någon vill införa det här eller har helt bestämt sig. Så vet, då gick de ut och öppnade för kortare arbetsvecka.
De bara, det låter väl gött.
Ja,
ungefär. Fast vi kommer inte kanske göra något åt det. Nej. Men lite emot.
Exakt. Och nu kommer faktiskt Annika Strandhäll tillbaka för andra gången idag.
Mm. Mm.
Så här sa hon då, socialdemokratisk riksdagsledamot till SVT i slutet av januari.
I Sverige så har man väldigt, väldigt lång arbetstid. Och det har inte hänt någonting på väldigt länge. Och vi har stora grupper där vi har höga sjuktal och där man inte orkar arbeta hela vägen. Till exempel undersköterskor och annan vårdpersonal. Där vi behöver titta på är det här någonting som skulle kunna vara gynnsamt?
Mm. Mm. Det har inte hänt någonting på länge, säger hon.
Nej, det gillar man inte.
Hur länge har vi haft 40 timmars vecka, tror du?
Ingen aning.
70-talet?
Oj, oj, oj. Mm. Ja, det är där. Då är det dags.
Vi är uppe och nosar på 50 år.
Vad var det innan, ännu längre?
Alltså, det vet jag faktiskt inte. Men det kan det ha varit 9 timmars dag. Mm, och sen 10 timmars dag. Och så tvärtom. Men den har i alla fall vi haft sedan 70-talet. Rapporterar då SVT har jag hittat den infon från. Jag var ju inte med, så jag minns ju inte hur det var.
Skryt.
ja, kanske. SVT skickade i alla fall ut en enkät till riksdagspartierna. Du kanske undrar om det är fler som öppnar för detta.
Ja, det undrar verkligen.
Ja. Vänsterpartiet och Miljöpartiet, de vill lagstifta om arbetstidsförkortning.
Ja.
Har inga detaljer där på hur mycket och så vidare.
De bara, det låter väl bra. Ja. Vi säger 5 minuter.
De vill lagstifta. Ja, precis. 5 minuter. Åh. Oh. Centern, de tycker att det här är någonting som arbetsmarknadens parter ska lösa mellan sig. Det ska inte lagstiftas om. Och Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, de säger, som SVT skriver, tvärt nej.
Oj, ja. Det var hårt.
Camilla Mårtensen, som är Liberalernas arbetsmarknadspolitiska talesperson, hon säger vi behöver fler som arbetar. Att då generalisera och säga att vi ska ha en arbetstidsförkortning, det tror inte jag på.
Men det kan ju bli fler som arbetar. Ja.
Just det. Har du tänkt på det, Camilla, undrar Fanny.
Hon bara, nej, men det har jag inte tänkt på.
Nej.
Va? Tänk om jag bara hade tänkt på det.
Ja. Eller hur?
Då hade jag ju ändrat mig direkt.
Men du, för dig och mig och alla andra då som inte omfattas av det här testet, så kom ju producent Emily med ett tips i morse om att man då kan införa sin egna 4-dagarsvecka.
Ja, just det.
Genom Bare Minimum Monday.
Wow.
Ja, är du bekant med begreppet?
Nej, låter som en vanlig måndag, va?
Låter som en vanlig alla dagar i veckan. Nej. Skoja bara. Jag vet, jag har verkligen
det
om några timmar. men ett utbrett liksom fenomen på sociala medier kan man säga. Man gör alltså det absolut minst nödvändiga. Man gör liksom sitt jobb på måndagar, men man gör inte ett uns mer än det som
krävs.
Det
är att man skjuter upp det man måste göra den dagen till alla andra dagar då.
Ja, eller att man liksom, du vet, det finns ju en hel sida av Instagram som handlar om liksom corporate life och sånt.
Ja. Jag har helt missat den här.
Ja,
fortfarande kattungar och sånt.
Ja, du har det.
Nytt förälder.
Ja. Men ibland så dyker det upp lite olika sidor. Och där handlar det ju väldigt mycket om så. Det är mycket Gen Z som är så, should we really work this much? It's insane. Men,
alltså jag börjar bli orolig, för de är så bortskämda. De har inte ens börjat jobba än.
Jo, men de har ju börjat jobba nu.
Har de verkligen det? Bor de inte bara hemma och typ är så? Jag vill inte ta det här dåliga jobbet. Jag är värd mer.
Nej,
jag kommer
men
bli rik automatiskt.
Jag tror att det är så här att de har börjat jobba lite grann och sen blir de så här, fuck det här. Det
är de ju bara, vad håller ni på med?
Eller hur? Ni jobbar ju hela tiden.
Jo,
men då tänker jag att vi liksom bara kan så gå efter dem. Jag tänker att de kommer liksom fixa så det blir lite mer chill på arbetsmarknaden.
Alltså gärna för mig.
Ja.
Jag vill inte att min dotter ska behöva jobba så mycket.
Nej.
Jag är emot.
Hur mycket skulle du vilja att hon jobbade?
Ja, var 4 dagar är väl okej.
Ja. Grattis, Fannys dotter då. Du kommer kämpa för detta nu.
Ja.
Ja. Nu, Fanny, ska vi snart släppa in dagens gäst, Isabel Kirenbäck. Vi ska ju prata om kriget mellan Israel och Hamas. Vi är tillbaka om en liten stund. Nu ska vi prata om den senaste utvecklingen i kriget mellan Israel och Hamas. Förhandlingarna om vapenvila ska återupptas och igår så kom Israel med ett bud. Samtidigt planerar Israel anfall mot gränsstaden Rafah, en insats som kritiseras av omvärlden. Hur kommer Israel agera framåt och hur ska den eskalerande svälten i Gaza stoppas när så få hjälpsändningar når fram? Detta ska vi prata mer om nu med Isabel Kirenbäck, professor i... ett andetag fick jag ta i den titeln. Professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och Israel-kännare. Välkommen tillbaka.
Tack så mycket.
Om vi börjar med förhandlingarna om vapenvila då. För igår så kom det uppgifter om att Israel kan tänka sig en 6 veckor lång vapenvila i utbyte mot 40 personer ur gisslan. Och nu ska detta då diskuteras i medlarlandet Qatar. Hur är utsikterna för att man ska kunna nå en vapenvila den här gången?
Ja, det verkar ju som att båda parterna nu kan tänka sig en 6 veckors paus. Det verkar också som att Hamas har släppt det här kravet som de har haft ett tag nu, att det ska bli permanent vapenvila innan man förhandlar. Så det är ett bra tecken. Ett bra tecken är också att Israel, det team Israel skickar nu, har fått lite, verkar som, utökat mandat när de förhandlar på plats i Qatar. En annan sak som också verkar avvika är att man ska ha så att säga direkt förhandlingar med sin VAR och ledarskiktet i Gaza. Mm-hmm. Och det är därför man har sagt nu att det kommer att ta ungefär 2 veckor, för att tanken är att de här buden ska tillbaks till Gaza, till sin VAR. Och man räknar med, källor säger att ungefär 24-36 timmar innan man når honom och det liksom de på plats, ledarskiktet i Gaza, kan förmedla tillbaks då hur de ser på det. Så det verkar vara lite annorlunda upplägg denna gången, och också att vissa saker är de, så att säga, har de godkänt eller sagt ja till redan på förhand.
Okej, vem är den här sin VAR?
Ja, det är ju den ledaren för den militanta grenen av Hamas på Gaza, som anses vara den som har planerat och organiserat attacken den 7 oktober. Och det är en av de starkaste personerna inom Hamas. Och det politiska ledarskapet sitter ju i Doha, och vi har ett annat ledarskap i Gaza. Och det har ju varit svårt på grund av att han ju befinner sig nere i de här tunnelsystemen någonstans antagligen. Så har det varit svårt att ha någon, att de samtidigt har haft inflytande under de här förhandlingarna då. Så att det är ju en möjlig skillnad denna gången, både detta och det här teamet som har skickats från Israel då. Och sen såklart att internationella samfundet, olika aktörer ligger på de här parterna så oerhört hårt nu. Mm. Och också att intern opinionen i Israel, den är ju väldigt splittrad, men det finns ändå en allt större frustration och över att man inte har fått fri gisslan. Mm. Och sen såklart den humanitära katastrofen och svältsituationen, hungersnöden på Gaza. Så att här är många faktorer som pekar mot att man kanske kan lyckas denna gången. Men det är svårt. De här förhandlingarna är oerhört svåra. Alltså.
Mm. Men en annan sak som hände igår var ju att Benjamin Netanyahu pratade med Joe Biden i telefon, vilket var första kontakten på en månad. Vad vet man om det samtalet?
Ja, men alltså, det är ju ingen hemlighet att Biden och Netanyahu under en väldigt lång tid har haft en frostig relation. När Netanyahu blev vald den sista gången nu så bjöds han inte in till Vita huset. Så att det här går lång tid tillbaks. Det går att det har varit frostigt mellan dem. De har också haft oregelbunden kontakt, precis som du är inne på, under den senaste perioden. Att de pratade nu tyder på att en sak som uppenbarligen diskuterats är just situationen i Rafah och hur den här markoffensiven, eller vilken typ av offensiv det nu är, ska gå till i Rafah. Där ju amerikanerna i allt mer har uttryckt liksom en skepsis och haft mycket frågor kring hur israelerna tänker sig den, och den var uppenbart uppe till diskussion.
Mm. Mm. För Biden är ju inte ensam då om den här liksom kritiken och att han avråder Netanyahu då. Vad består den kritiken av?
Man är ju oroade då över att det ska bli extremt stora civila förluster i Rafah. Rafah är ju den delen av Gaza där många flyktingar, internflyktingar, har sökt sig. Det är över 1,4 miljoner människor ungefär där nu. Och israelerna har ju varit tydliga med att man ska förflytta delar av den här befolkningen då någon annanstans innan man påbörjar det här. Men samtidigt är ju frågan då, vart ska de flyttas? Och en viktig komponent i det är ju att mycket av den matleverans som ändå sker nu, när den sker så sker den ju via Rafah. Alltså frågan är också, hur ska de då få möjlighet till att leverera de här matleveranserna eller förnödenheterna, medicin och så vidare, om man dessutom flyttar befolkningen från Rafah. Sen så är det såklart så också att Egypten har en del med i detta, för att Egypten, Rafah gränsar till Egypten, och Egypten vill absolut inte ha någon stor militär operation i Rafah som ligger precis på gränsen till Egypten då. Så att här är nog många olika faktorer som gör att amerikanerna är oerhört tveksamma och verkligen vill veta hur israelerna planerar detta. Och en sak som kom ut ur det här samtalet var ju just att Israel nu ska skicka ett team till Washington. Mm-hmm. Där de ska diskutera detta med amerikanerna. Och det här teamet består både av militär och säkerhetstjänst, men också av personer som, om jag har förstått rätt, som jobbar med humanitära frågor. Så att det är uppenbart att stödet för en stor operation i Rafah, det finns inte hos amerikanerna i nuläget.
Nej, men du nämnde ju det innan att det är väldigt många civila där. Mm. Alltså 1,4 miljoner pratar man om. Vad är det man vill uppnå från Israels håll med att anfalla just den här, liksom Rafah?
Nej, men Israel har ju varit tydliga från början med att de har tre mål. Och det ena målet är att få fri gisslan, och man tror att ungefär 100 av dem lever fortfarande. Mm. Det andra är att sluta Hamas ledarskap och infrastruktur. Och det tredje är då att få bort att det inte ska finnas någon risk för Israel att leva på andra sidan Gaza. Så man ska inte ha ett ledarskap på Gaza som man kan som riskerar att göra samma sak som hände den 7 oktober. Och när det gäller just Rafah så är det ju så att de här infrastrukturerna, tunnelsystem, vapenfabriker och annat, de har man ju inte kommit åt i Rafah. Och dessutom tror man då att stora delar av det som är kvar av ledarskapet befinner sig där. Mm. Så att från israeliskt perspektiv så pratar man om detta som en nödvändighet om man ska uppnå sina mål. Mm. Och det är ju därför Rafah har liksom blickarna riktas mot Rafah nu, för att det är den stora stan så att säga som man har kvar i Gaza som man vill komma åt Hamas ledarskap och infrastruktur i då.
Mm. Och civila har också tagit sig dit då för att det ligger nära gränsen, så det kommer in nöd. Eller liksom, varför samlas så många?
Delvis därför, men också för att när Israel har ju opererat nu i norra Gaza och i centrala Gaza i takt med den israeliska markoffensiven och även de militära operationerna i sin helhet i Gaza, så har man öppnat upp för civilbefolkningen då, Gaza, att röra sig mot andra områden. Och ett av de områdena som man nu har under senare tid öppnat upp för att de ska kunna röra sig mot, att det ska vara mer säkert, det är just södra Gaza och området kring Rafah då. Och tidigare var det ju Khan Yunis till exempel, men sen när man kom dit, började operera där, så uppmanade man befolkningen och fly till ett annat område. Så att många av palestinska civila har ju rört på sig, flytt flera gånger vid det här laget. Men därav så befinner de sig då i Rafah, och såklart också kopplat till det du säger, att mycket av förnödenheterna har kommit in den vägen då.
Netanyahu säger ju också att inget internationellt tryck kommer att stoppa oss från att uppfylla alla krigets mål som vi var inne på. Men är det verkligen så?
Nej, så är det inte. Och detta är inget ovanligt, för alltså, det här ser vi ju i många konflikter, att de här ledarna, och Netanyahu är inte ensam om det, utan alla ledare pratar till olika opinioner när de uttalar sig. Och det gör Hamas också, och det ser vi överallt i olika konfliktsituationer, att de här ledarna har både en intern publik, befolkning som de måste prata till, och sen har de det internationella samfundet, och sen har de som stöder dem på olika sätt. Och i det här fallet så tror jag man ska tolka Netanyahu när han säger så är det också väldigt tydligt riktat inåt åt hans egen regering. För i den egna regeringen som han sitter i så finns det ju ett block som är emot i stort sett alla kompromisser, som inte heller vill förhandla med Hamas, som inte tror att det är sättet att få ut gisslan eller frisläppt gisslan på, utan de menar att det enda som biter på Hamas är militära operationer. Så att här tror jag att det är viktigt, och han är mån om att ha kvar dem i regeringen, lämnar de regeringen för att de blir missnöjda med hans politik och också det som då sker framförallt i krigskabinettet, som ju är tillsatt bara under det här kriget, och där också personer från oppositionen sitter. Om de blir missnöjda med detta, vad som sker och hur kriget utvecklas, då hotar de med att hoppa av regeringen. Då spricker regeringen, och då kan inte Netanyahu sitta kvar vid makten. Mm. Så att det man ska nog snarare tolka just den typen av uttalanden för Netanyahu som ett liksom något inåt den israeliska regeringen. För det är så att israelerna och Netanyahu, de är beroende av stöd från vissa stater och aktörer internationellt, inte bara i USA utan också i regionen. Förenade Arabemiraten, Saudi och så vidare är också viktiga för dem, Egypten såklart.
Men vad är det man liksom riskerar i relation till USA då? För jag vet att även premiärministern, Israels tidigare premiärminister, menar att Netanyahu spelar liksom ett högt spel i relationen till USA. Nu har han fått massa medhåll från tidigare USA-ambassadörer i Israel till exempel. Vad är det man riskerar när man försöker sätta hårt mot hårt där?
Jag tror att det här uttalandet från toppolitikern Schumer, Chuck Schumer häromdagen, är ett tydligt tecken på det. Här har vi en toppolitiker som ledar för senaten, demokraterna, och dessutom av judisk bakgrund, som alltid har varit väldigt tydlig med att han stöttar Israel. Men det han sa när han höll ett tal häromdagen var ju att han direkt riktade kritiken mot just Netanyahu. Han namngav också vissa av de här ministrarna i regeringen som kommer från de här religiösa sionistiska partierna, det vi ofta kallar bosättarpartier. Han namngav dem, och han var också tydlig med att det som Netanyahu riskerar här med den politik han driver, eller den politik Israel driver just nu, det är att försätta Israel i en position där de förlorar väldigt mycket stöd från grupper och organisationer som har stöttat dem tidigare, till exempel demokraterna i USA. Och det är ju den typen av diskussion som pågår internationellt, men även inne i Israel. Alltså, vad händer om vi förlorar många av våra förbundsförvanter? Och inte bara just nu, utan vad händer med stödet för Israel framöver? Och det är den oron, tror jag, som många bör lyfta nu. Att det finns en genuin oro inom Israel, men också bland de som normalt sett har stöttat Israel. För att om Israel går för långt, om Israel inte lyssnar på den oro, speciellt när det gäller civilbefolkningen i Gaza, som väldigt många högt uppsatta ledare och andra uttrycker idag, då riskerar de att förstöra något på väldigt lång sikt.
Vi var ju inne på det tidigare, att ett av Israels mål då är att utplåna Hamas, som man säger. Och jag såg någon siffra, vet jag, för någon månad sedan, att man då hade dödat kanske 20-30% av Hamas styrkor. Hur lång tid kan det här ta, om det går ens att uppnå det här målet?
Jag tror att man ska inte ta det för bokstavligt, det målet. För att, och det är många som har påpekat det före mig, att framförallt Hamas är ju en ideologi med. Hamas är ju en islamist rörelseorganisation som står för en viss tolkning av islam, och det är också en terroriststämplad organisation. Så att den här ideologin förstår man ju att man inte kommer att komma åt. Utan det är ju något som man i så fall får jobba med på väldigt lång sikt. Och det hänger ju också samman med andra rörelser, regionalt eller globalt. Hamas kommer ju Muslimska brödraskapet, som är en stor islamistisk organisation som är förbjuden i Egypten till exempel. Så att detta, att förgöra Hamas, det handlar nog snarare om att som jag tolkar det, många med mig, att man vill få bort den här infrastrukturen som har kunnat möjliggöra den här typen av attack, och som för att förhindra att den här typen av attacker kan ske framöver. Och då pratar vi om de här tunnelsystemen och avfyringsramper och vapenfabriker och så vidare, och införsel av saker över gränsen och så vidare. Och sen handlar det om att få bort delar av Hamas ledarskap, eller det högsta ledarskapet, men också de under, och möjliggöra för en annan typ av ledarskap på Gaza. Så det är nog snarare så man ska tolka det. Och det i sig är ju en extremt svår uppgift, såklart, som du är inne på. Och det har ju också ventilerats kritik mot det, att man kanske, är de här målen rimliga? Går de att uppnå? Och där tror jag att man måste se det som så, att där är det ju väldigt viktigt vad som också händer med den andra stora palestinska rörelsen, det vill säga PLO, Fatah, det dominerande partiet. Vilken roll har de? Kommer de att få i framtiden? Men också hur det ser ut bland andra grupperingar i Gaza. Alla i Gaza har ju inte stött Hamas genom åren, utan det finns ju andra grupper såklart i Gaza också. Så att, det är väldigt oklart hur ett sånt skifte ska se ut och gå till, men nog snarare så man ska se det målet när man pratar om det.
Kan man säga någonting, alltså det är säkert svårt, men kan man säga någonting om hur det går med den delen då? Alltså har de lyckats liksom desarmera?
Ja, det är ju absolut så att stora delar av Hamas militära gren inte fungerar längre.
Mm.
Och när det gäller tunnelsystem och vapenfabriker och olika andra ställen som man har använt för, alltså som man har byggt och använt sig av under vissa stora byggnader. Det har varit stora diskussioner kring de här sjukhusen ju, och moskéer och skolor och så vidare. Mm. Det är klart att där har man ju uppnått det man är ute efter med ett stort civilt, alltså väldigt många civila som har dött, men man har uppnått det. Och det är ju därför också som man då vill in i Rafah. Samtidigt så är det ju väldigt svårt med de här siffrorna. Du nämnde de här siffrorna i början. Alltså, det är också svårt att få en uppfattning om för alla parter. Hur många är det som egentligen har dött som är tillhör Hamas och som har stridit för Hamas? Så det är ju inget som någon har ordentliga uppgifter på.
Nej, men samtidigt som man försöker liksom utplåna Hamas då, så fortsätter ju läget att vara akut för Gazas invånare. Och den senaste tiden har det kommit rapporter om att palestinska barn nu börjar dö av svält. Igår sa FN att 50% av en hel befolkning omfattas av närpå svältnivåer. Och det har vi inte varit med om tidigare. Och den här svälten beror ju helt enkelt på att det inte kommer in tillräckligt mycket mat i landet. Och många lastbilar har stoppats vid gränsen av Israel. Varför väljer man att göra så?
Alltså här är det ju extremt svårt även för mig som forskare och för många att få en ordentlig bild av vad det egentligen är som händer vid gränserna. Vi vet att det kommer in, det har ju alltid, Gaza har ju alltid varit beroende av väldigt stor humanitär hjälp. Innan kriget så var det väl ungefär 300 lastbilar per dag, och nu har det varit nere på väldigt, väldigt mycket färre än det. Och det är ju bland annat med ett resultat att vi har den här svältliknande situationen. Jag tror att i maj så uppskattade FN att då kommer det, svälten att vara på plats. Liksom. Så som de beskriver den här rapporten då, om jag inte missminner mig. Men det är ju det här att för israelerna så är det otroligt viktigt att granska, att undersöka alla de här lastbilarna för att förhindra att andra saker forslas in, smugglas in. Och det är den israeliska versionen av varför det tar så lång tid. De vill också granska bilarna om de går ut, för de vill förhindra att Hamas kan smuggla ut personer till exempel ut ur Gaza då. Och det är den israeliska versionen. Sen har vi då den andra versionen där egyptier, men framförallt också personer på plats inne i Gaza, menar att de försinkade, de förhalade. Det kunde gått mycket snabbare, att det finns en rad olika andra skäl till att det går så långsamt. Jag skulle tro att det är en sammanblandning. Man ska också, alltså detta är en krigssituation. Det är otroligt svårt med infrastrukturen. Mycket sönderbombat och det är kaos, och samtidigt ska man då ha in de här lastbilarna in i området. Vi har också sett vad som händer när de kommer in nu. Folk är fullständigt desperata och stora folkmassor tar sig mot de här, och det blir väldigt svårt att kontrollera och hantera de här situationerna. Så min tolkning är väl att det är extremt svårt att genomföra detta just nu, och det är en anledning till detta är ju också den här nya diskussionen som kommit upp nu med att man ska försöka föra in mat och förnödenheter via havet istället.
Mm. För det har ju USA sagt att man vill bygga någon slags tillfälliga hamnar då för att få in nödhjälp där. Hur ska man göra det, och hur lång tid kommer det att ta?
Ja, en pier är det väl tanken att man ska bygga, om jag har förstått det rätt. Jag försökte hitta uppgift om detta, och det är inte helt lätt, för det finns inte så tydligt ännu hur man tänker sig det. Men ungefär 2 månader har jag förstått att man tänker sig att det ska ta. Under den tiden som det ska byggas så är det ju svårt då, att man måste på något sätt garantera säkerheten, för om det nu är amerikansk militär som ska bygga detta, så måste de vara säkra under den här perioden om de ska bygga denna. Och sen är då tanken att förnödenheter ska föras in till den här piren eller hamnen via Cypern. Så att man ska lasta de här båtarna i Cypern då och föra in dem. Och en anledning där till att man tror att detta skulle bli enklare då och mer bättre fungerande, det är ju då kopplat till den här kontrollen av lasterna då. Att då kommer inte de från Egypten, från områden där det tidigare har smugglats mycket in i Gaza, utan att man ska kunna det skulle kunna vara enklare och andra processer kring detta när man lastar de här fartygen då. Mm. Och också när man levererar dem in då, att det ska kunna göras på ett annat sätt, att man inte ska vara lika beroende av den typen av nätverk som man är beroende av nu, utan att man ska kunna lyfta in detta på något annat sätt då, mm. In i Gaza. Men vi pratar ju nu i mars, vi pratade om FN-rapporten, pratade om maj när det gäller svältkatastrof då, så att frågan är ju, alltså det är ju extremt allvarligt nu situationen för befolkningen när det gäller just mat, så att frågan är hur snabbt det går att få detta på plats såklart.
Mm. Till sist, vi måste börja runda av, men vi pratade ju om förhandlingarna i början där mellan Hamas och Israel i Qatar. När tror du vi kan vänta oss ett resultat?
Ja, de har ju själv uppgett att det här kommer pågå i 2 veckor. Och det är ju just som jag var inne på, det här med att man vill förankra, verkar det som, de här förhandlingarna mer tydligt i Gaza nu hos det palestinska ledarskapet på plats där. Sen ska det också tillbaks, det ska också godkännas av i Israel, så att säga, sånt här av liksom överenskommelse till slut i säkerhetskabinettet och krigskabinettet. Men om två, det lär ju läcka saker under de här förhandlingarna, det lär ju komma ut saker under de här 2 veckorna, men jag har svårt att tro att vi får se någonting före 2 veckor i varje fall. Det lär nog ta den tid som de har satt upp. Mm.
Isabel Kirenbäck, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och Israelkännare. Tack för att du kom tillbaka till oss.
Tack.
Du, Fanny, vad sitter du och håller på där borta?
Trott det dig, men jag ska prata om sport.
Just det.
Nej, jag ska inte prata om sporten. Säg, ingen behöver oroa sig.
Nej, det är bara allt runt omkring.
Men det är ju OS i Paris som är.
Ja!
Har du koll eller?
Nej, jag frågade Emily i morse. Är det sommar?
Ja, eller? Det är sommar. Jag tror att vi pratat om det innan för att de hade sån panik över de här vägglössen.
Just det.
Att de var så, städa upp och grejer. De måste utrotas innan det blir OS. Mm. Vet inte hur det går med det.
Nej.
Jag känner att jag släppte den. Det var lite mycket vägglöst där.
Ja, det var väldigt mycket vägglöst. Nu började det kittlas, hela på att säga, klia
redan. Skit i det. OS invigs den 26 juli och håller på fram till den 11 augusti. Så åk inte till Paris då om du inte älskar just OS.
Nej, jag kommer inte åka dit.
Då kommer det vara trångt. Mm. I alla fall, sist det var OS då, det var 2021 i Tokyo.
Mm.
Och då pågick det ju något annat samtidigt, nämligen en global pandemi.
Just
med
det.
Med diverse restriktioner som tillkom. Det var ju det här att man skulle typ vara nära varann.
Ja, det var mycket olika saker de hade ordnat för det där.
Mm, minns det som ett töcken hela den perioden. Men det var ju i alla fall så att det kom vittnesmål då i samband med OS i Tokyo om att det brukade gå lite vilt till där i OS-byn.
Det känns också...
Kommer du ihåg det här?
Ja, jag kommer ihåg detta och jag kommer också ihåg deras försök till lösning.
Precis, för det var ju så att det började komma vittnesmål om en och annan festkväll då, och att när man hade tävlat färdigt där i OS-byn, då blev det liksom bara det ena och det andra som hände. Och inför just OS i Tokyo så berättade då den tyska för detta längdhopparen Susan Tidke att sex mellan utövare, det var inte ovanligt. Nej. Där i OS-byn.
Men efter att man hade tävlat färdigt då?
Exakt, ja. Det är ett party efter nästa och sen kommer alkohol in i bilden. Men det är viktigt att komma ihåg att detta var något vi gjorde först efter vi hade tävlat klart, sa hon i en intervju med Bildt. Och det här ryktet, det fick ju arrangören i OS då att agera. Och man tog fram en ny säng.
Vad sjukt ändå om de byggde det bara på det uttalandet.
Mm, jag tror att det var fler som bara, ja vadå då? Det kanske är så. Mm. Och de bara, det här kommer inte funka med vår coronastrategi. Nej. Därför byggde man då en säng i kartong.
Just det.
För att den inte skulle kunna hantera plötsliga rörelser. Och såklart var den också så liten då att bara en person skulle kunna sova i den åt gången.
Ja.
De bara,
så dumt. Det blir ju omöjligt för någon att ha sex nu.
Exakt. Som alla vet så kan man ju bara ha sex i en säng.
Ja.
Annars så är det fysiskt omöjligt. Precis. Att klara av det. Mm. Men man för att vara på den säkra sidan så hade man också ett förbud för idrottarna i OS-byn.
Det är ju väldigt effektivt för att undvika att någon har
saker
sex.
Som
du
funkar.
Får ej.
Ja,
Nej, helt safe.
Ja, men då så är det klart jag inte ska göra det.
Nej.
Men så var det i alla fall då. Nu är det alltså i Paris.
Mm, vad har de för något? Är de också emot sex?
Nej. Nej. Det är inga sexförbud, det är inga antisexsängar, utan tvärtom. Det är viktigt att det finns mycket bekvämligheter här, säger chefen för OS-byn Laurent Michard till tidningen The Sun. De har byggt sängar som ska tåla 250 kilos vikt. Ja, den här blanken får ni fylla i själva. Jag vet inte vad det är.
Det, jag kan fylla, det är ju många personer.
Jo!
Vadå?
Eller en jättetung person.
Ja, det kan du också. Ja, nu slutar vi.
Ja, jag sa ju att vi skulle fylla i den själva. Då menade jag tyst i ens eget huvud. Inte att du skulle säga det rakt ut.
Jag vet, men jag kände att den kunde jag ändå säga och vara safe.
Absolut.
Men nu slutar jag.
Ja, 250 kilos vikt tål sängarna i Åsbyn. Och därtill kommer 300 000 kondomer att finnas tillgängliga. 9000 idrottare väntas bo i den här byn under spelen. Och med lite matte som Aftonbladet har gjort så blir det alltså 2 kondomer per person och dag.
Just.
Tycker du att det är...
Det är ju vansinnigt.
Är det
för
det
att vara en o...
Ja, men du vet inte hur mycket festlig stämning det kommer vara.
Nej, men jag menar, de ska ju ändå vänta tills efter de har tävlat klart. Så de dagarna försvinner ju. Så vad blir det då? Jag vet inte, jag gissar. Kanske blir det 7 per person. Och då kan man tänka att man... Det är väl ändå en som går åt för 2 personer.
Sluta prata. Ens, ja. Ja, i alla fall. Det här är i alla fall lite fakta. Nu kommer lite mer. Den här OS-byn, den kommer vara lika stor som 70 fotbollsplaner och har enligt design kostat 20 miljarder att bygga.
Mm.
Vi har velat skapa en plats där de aktiva ska kunna känna sig bekväma och entusiastiska, säger Laurent Michard.
Jag tycker det här låter lite äckligt.
Det låter så sjukt äckligt. Ja. Och det kan ju också vara att det är, jag pratar om det nu i samband med de här kondomerna. Alltså han kanske bara säger typ, det ska vara superfint här.
Jo.
Men i samband med den här sexnyheten.
Ja, jag tycker de har tagit i för mycket.
Så känner man ju att det är så typiskt franskt.
Ja.
Att de bara vill vara så pro-sex.
Här ska alla kunna vara. Det kan vara jättemånga där på den stora ytan.
Här ska man kunna känna sig entusiastisk när man går omkring.
Det är ändå ett konstigt ordval.
Ja, det är lite konstigt tycker jag.
Mm.
Jag har inte sett hur de har tänkt att hantera diverse könssjukdomar.
Nej.
Men jag hoppas att de har en plan för det. För den här OS-byn verkar ju vara på väldigt vidrig plats.
Men det kanske är de här 300 000 kondomerna.
Ja.
Mm. Som de tänker... Mm. Ska vi avsluta bara, Fanny? Eller det ser ut som att du gärna vill gå in mycket mer på...
Jag känner
på...
bara, värsta platsen på jorden måste ju vara den här OS-byn i sommar.
Ja. Ja, du, Fanny, det har blivit dags för någonting och jag tycker att det känns lite sorgligt. Det är nämligen den sista delen i fågelkursen. Alla fåglar...
I år var det tredje året i rad som mannen bakom Lollipopfestivalen, Håkan Vaxegård, arrangerade trandansen vid Hornborgasjön.
Bofinken är perfekt.
Yeah! Fågelkurs! Nu kör vi en fågel i veckan fram till påsk.
Ja, det var ju det du sa. Och då får vi väl leva med det nu då.
Ja, känner du också att den skulle ha fortsatt lite?
Men jag känner bara att det finns så många fåglar.
Ja, jag vet. Det finns svinmånga fåglar.
Men det kanske var därför du satte en deadline.
Ja, lite så. För jag kände att om man ska gå från 0 till 100, liksom, det känns som att det är bättre att gå från 0 till 5 fåglar.
Ja.
Då är det lättare att komma ihåg dem också.
Verkligen.
Ja, men det här är alltså sista liksom, undervisningstillfället. Nästa vecka, jag har inte riktigt liksom, kommit fram till hur det blir. Men det blir någon slags tenta på något sätt.
Men kul.
Ja, då ska vi tenta av de här
fåglarna. Kan du göra den på Kalle då?
Vi får se. Jag återkommer. Men vi gör som vi brukar och börjar med att repetera förra veckans fågel. Det var ju den otroligt gulliga blåmesen.
Mm.
Mm. Kommer du ihåg vad den sa, Fanny?
Jag vill gå hem, tänkte jag säga. Det var inte så. Jag vill inte gå... ut. Men
nej.
Det var så dålig regel, förlåt. Men...
Du kan ta den åsikten och så kan den få stå för dig. Det blåmesen sa var, jag är inte alls hemma. Det var det blåmesen sa. Och här vill jag bara säga faktiskt till er här inne i studion nu som fnissar, så vill jag bara säga att igår så fick vi en kommentar på Instagram. Faktiskt, från en väldigt trevlig lyssnare som meddelade att den här minnesregeln funkade utmärkt.
Nej.
För henne.
Var det din mamma?
Nej, det var inte min mamma. Det är någon som jag inte känner. Och vår underbara lyssnare skrev då detta, att hon nu hade då lärt sig att känna igen detta, känna igen blåmesens ljud och även hur den ser ut. Och då känner jag, Fanny, att om jag bara kan hjälpa en enda person med min minnesregel att lära sig hur blåmesen låter, då är det värt allt.
Absolut.
Då är det värt allt det här hånet.
Nej, men vadå? Jag bara tycker, för mig funkar den inte.
Nej, jag fattar.
Jag hör det inte.
Det står dig fritt att komma på en egen grej.
Tack. Jag ska verkligen skynda på här nu då,
ja,
innan påsk.
Det får du verkligen göra. Du får lägga helgen på det. Men blåmesen alltså, jag är inte alls hemma, och den går att lyssna på och titta på våran Instagram.
Mm.
Denna veckans fågel.
Mm.
Sveriges vanligaste fågel.
Mm, då vill man ju säga typ duva.
Ja, men så deppigt är det faktiskt inte.
Nähe.
Sveriges vanligaste fågel är lövsångare.
Va?
Mm.
Får jag googla den?
Du kan få googla den om du vill. Jag läste någon oroande rubrik om att de verkar bli färre.
Det var jättegullig.
Hallå?
Ja, förlåt.
Uppmärksamhet på kursen, tack.
Ja, det här är väl kursen.
Ja, men nu,
det är inte som att jag har googlat vad jag ska äta till lunch.
Nej. Men jag läste någon oroande rubrik i alla fall då, om att de verkar bli färre i Aftonbladet. Men hittills så är det Sveriges vanligaste fågel i alla fall. Och man kan väl säga att om man tänker sig en sån liten gullig brun fågel som man ofta ser bland kafébord.
Ja, precis.
Så är det typ en sån det ser ut som.
Det är kanske en sån då. Ja, men är det att de hade dött eller att de bara inte vill bo här längre? Det där pisslandet.
Det vet jag inte. Jag skummade lite, men så kände jag att vi ska inte ha några negativa, liksom, deppiga inslag i fågelkursen.
Nej,
så att, man får läsa på det själv. De kanske bara har tagit en paus från Sverige eller någonting.
Ja.
Men i alla fall, jag ska säga det. Jag vet inte om det är lövsångare som är de här kaféfåglarna. Men de ser ut ungefär så.
Men de är liksom lite gröngula.
Gröngula?
Skulle jag vilja säga.
Mm-hmm.
Och lite vita. Och lite brun.
Emily skriver att det är gråsparvar som är kaféfåglar. Det är klart Emily har koll. Du har som koll, Emily.
Det ser verkligen ut som hon vill
dö. Det kanske är Emily... det kanske är Emily som ska göra tentan nästa vecka.
Ja, det kan du
få. Vi får se. I alla fall, jag lägger upp en bild sen så att ni alla kan se. Man kan ju googla också om man inte kan hålla sig.
Mm.
Spela hur den låter då.
Ja.
Ja, jag ska. Jag ska bara hämta det ljudet först. Är du beredd? Här kommer den.
Alltså, är inte alla fåglar väldigt lika?
De är ganska lika. De kvittrar ju allihopa.
Ja.
Så är det ju.
Jag tycker det är väldigt svårt.
Ja. Men här har jag faktiskt skrivit att jag behöver inte ens säga här vad jag tycker att det låter som, för jag tycker det känns uppenbart. Tar du det eller?
Kvitter.
Som en lövsångare.
Ja.
Nej, jag tycker det låter som en motor som inte startar.
Aha.
Du vet, man vrider om, som på sin gamla moppe, så står man och vrider om och så är det så här, den tuggar igång och sen så bara går det långsammare och långsammare och långsammare och så puttrar den ut. Liksom.
Ah, okej, okay. Spelar en till. Jag håller med.
Ja, kul! Vad roligt!
Jag vet att det här måste kännas chockerande för dig.
Ja, det gör det.
Men du har rätt.
Jag har rätt. I sista delen så hade jag rätt.
Det var mest den förra som var helt sjuk. Men...
Det var den förra som var helt sjuk uppenbarligen då. Men inte enligt mig och inte enligt vår lyssnare. Och det är ändå lyssnarna vi gör det här för, Fanny.
Absolut.
Mm. In och öva nu på Instagram då. Någon slags tenta blir det nästa vecka. Under höjdpunkter så finns alla fåglar vi har lärt oss. Jag drar dem lite snabbt så man bara får höra dem. Talgoxe, koltrast, hackspett, blåmes och nu lövsångare.
Ja, det blir till att plugga. Alla
fåglar. I år var det tredje året i rad som mannen bakom Lollipopfestivalen, Håkan Vaxegård, arrangerade trandansen Vision Borgasjön.
Bofinken är perfekt.
Någon slags breaking news?
Ja, breaking news från New York Post.
Jaha.
Mm. De har hittat det till manipulerad bild av Kate Middleton.
Är det sant?
Det är inte av henne, men det är hon som har manipulerat den enligt New York Post, och jag ska visa den för er. Henne.
Oj, det är på hela familjen ser det ut som.
Det är en bild tagen av Kate Middleton of the late Queen Elizabeth with her grandkids.
Mm-hmm.
Och den har de hittat mycket skumma grejer i. Som
jag ser
den
många...
är nästan helt rödmarkerad.
Ja, jag ser väldigt många sådana röda ringar.
Mm. Det är lite svårt att förklara det, men det är en väldigt...
Det är någon del
bild här.
Ja, precis. De sitter i en soffa och så är det några barn som står bakom och ser liksom
glada
ut.
Ten of her grandchildren and great grandchildren.
Oh, wow.
Inside the Balmore Castle. Mm. Och det verkar vara det är öron och händer framförallt här, va? Och
ja.
En soffa.
Precis, det är några konstiga detaljer på en soffa där också.
Mm. Det är lite oklart varför man skulle vilja fixa något med det här då. Men det som jag tänker nu är bara så här. Det är klart att folk sitter och de
går igenom alla bilder.
Här ser man faktiskt ganska tydligt.
Ja, det är en väldigt konstig skuggning där på en soffa.
Mm. Jag tror att det som hon har gjort är förmodligen att det är ju omöjligt att få 11 personer att vara fina på samma bild.
Aha,
det vet ju alla som någonsin
det var ju omöjligt bara för oss att få alla oss fyra programledare och vara fina på en bild.
Oroväckande svårt.
Det är därför jag blundar på i princip. Ja, det är komplicerat. Man behöver inte studera de bilderna närmare, för den bilden är ju också photoshoppad.
Vilken? På oss?
Ja, i mitt ansikte är det photoshoppat.
Va? Vilken då? Ja,
men det är ju av naturliga skäl.
Va?
Ja.
Vilken bild?
Alltså mitt face på våran poddomslagsbild.
Är den photoshoppad?
Ja,
nej.
Det här visste du om. Du var ju med när bilden togs.
Ja, men jag vet inte hur du såg ut.
Nej, du glömde den detaljen att jag hade liksom ett enormt det att ta i, men ett väldigt stort rivsår på hela kinden.
Oh, just det, ja. Det är här så länge sedan.
Det är länge sedan. Det är ju 2,5 år sedan.
Så dags att för nya bilder.
Precis, det tog vi då, och sen fick de faktiskt lov att photoshoppa bort den där revan. Vad synd att de inte tog lite fler saker där de ändå höll på att känna. Nej, jag skojar. Den är toppen. Nej, men jag träffade en väldigt glad labrador. Och så gjorde jag inte min del för att lugna ner henne, utan jag snarare trissade upp stämningen lite.
Du bara, jag ska ta en bild. Kan du inte attackera mig?
Attackera mig, riv mig i facet. Men strunt samma, hon har ju också syns ute, prinsessan Kate.
Du, jag såg det flimrade förbi att hon hade varit på en gårdsbutik.
Ja, i närheten av sitt hem i Windsor.
Mm. Just det, här läser jag på Expressen. I en ny film syns prinsessan Kate gå med en påse i handen bredvid sin make utanför en gårdsbutik nära deras hem. Och detta efter att spekulationer då om vad hon har tagit vägen och hur det är med henne. Jag såg någon sån, att de hade gått runt på stan i England, och de var I think she has done a Brazilian butt lift.
Mm-hmm. Spekulationer.
She's heading for divorce. Och så var det bara olika konspirationer som de sa.
Ja, gud vad jobbigt.
Så det är väl klart att de måste släppa ut den nu då, så att folk inte tror att...
Ja, det var ju det som Ebba Kleberg från Sydow var inne på när vi pratade med henne förra veckan också. Ja. Att hon snart skulle visas upp. Jag ser också att hon har setts i bil, både tillsammans med sin mamma Carol och prins William tidigare. Men inte utomhus då förrän nu.
Aha.
I lördags.
Nej, hon verkar leva, men nu kommer alla fotografer där ute sitta och kolla på alla bilder hon någonsin har publicerat.
Ja.
Och förmodligen hitta exakt det här i alla dem.
Kämpigt. Vilken tur att jag gick ut med att vi har en photoshopad bild så ingen kan avslöja det i efterhand.
Just det.
Det känns det... Nu är vi safe, va?
Mm.
Du, Netflix ska göra serie av en succéroman.
Jaså, det är det nya.
Det är det nya.
Eller det är ju fan det gamla.
Exakt, inte det novelizations, utan vad heter det ens?
När man gör adaptioner.
Adaptioner. Mm. Det är i alla fall den här boken Halva Malmö består av killar som har dumpat mig.
Ja!
Amanda Romare.
Verkligen en bok som man läste och tänkte hela tiden att det här kommer bli en film.
Ja, jag undrar just vad du tänkte när du läste den boken. Vad
jag
var
tänkte,
för...
det här kommer bli en film, och sen skrattade jag ganska mycket. Ja. Jag tyckte den var rolig.
Mm, det tyckte jag med.
Ja.
Den var faktiskt väldigt underhållande och liksom bjussig.
Men det var lite som att den var skriven av någon som liksom är uppvuxen med Netflix.
Ja.
Alltså så som vi är.
Lite
att
så.
Att man tänker liksom i scener på det sättet. Ja. Även om man skriver en roman.
Mm, mm.
Aha, den här,
de som har missat, för de som har missat det kan vi ju bara berätta vad det är för bok. Det handlar ju om då Amandas liksom, hon gav det ett år. Mm. Att försöka liksom, nu ska jag dejta så mycket jag bara kan. Och så ska vi se hur det går. Och så har hon liksom dokumenterat då processen under tiden.
Mm.
Och nu ska den då bli en Netflix-serie. I huvudrollen så är det skådespelaren... Gud, varför blev det så svårt att säga det här? Carla Sen.
Ja.
Sen.
Ja.
Hon spelar huvudrollen. Hon har ju också spelat bland annat då i Kärlek och anarki. Spelar hon den här receptionisten.
Hon är ju ganska lik Amanda Roar.
Du, igår eftermiddag här på redaktionen, då satt jag och Emily och bara chockades över hur lika de är.
Jaha, men vad obehagligt.
Om du liksom...
Varför vill man det? Ja. Eller vill man det kanske?
Jag vet inte. Alltså hon känns ju...
Det är inte så... Alltså jag bara tänker på den här debatten som är så... Det är en roman. Sluta hålla på och ställa mig till svars för min roman.
Ja.
För romaner är påhittade, fast den är baserad på mitt liv.
Just
men skit i det, för det är en roman.
Ja.
Det verkar inte Amanda Romare jobba med då. Hon är mer så här, jag ska kasta någon som ser exakt ut som jag, som ska spela...
Oklart om det är hon som har kastat.
Ja, hon har säkert haft något att säga till.
Hon har säkert haft något, men jag vill rekommendera alla att liksom ta upp två olika fönster av webbläsaren och så bara bildgoogla dem. För vi hittade bland annat en bild där det var så... Ursäkta mig, är detta samma person?
Men wow!
Ja. Jag tycker... Ja, det kan vi också visa på Instagram såklart.
Ja, det kan vi faktiskt
göra. Bra, Emily. Du har alltid så bra idé.
Vi kan bistå.
Ja, jag tycker i alla fall att det var något särskilt med det. Och jag vill... min spontana tanke är att det är en superbra casting.
Ja, ja, hon är väl duktig skådis.
Ja, väldigt, hon är liksom rolig också. Jag tror hon kommer göra det på ett jättebra sätt.
Man kan ju tänka sig, som André Walden sa, att det var många som svärmade kring det här bokmanuset.
Ja, det kan man verkligen tänka sig.
Film.
Jag försöker hitta här nu när det har premiär då, för det undrar man ju alltid.
Ja, är den inspelad då? Många frågor.
Nej, jag tror att det är vet du, jag det kan jag faktiskt inte rapportera något om.
Om det inte står så är det, vet hon säkert.
Men du, hon säger också att det är en drömroll för henne även om hon inte känner igen sig. Hon har haft pojkvän i 10 år.
Wow.
Ja.
Men då kanske det är skönt för henne att låtsas som att hon inte har haft det.
Men det här, nu kommer det ett citat här som jag vill läsa för dig bara.
Mm.
Jag gick verkligen igång och älskade det här när jag läste boken. Det kändes som att man var på dejting i Vilda Västern och det ska bli så kul att hugga tänderna i det, säger hon. Ja, okej, förlåt, jag misstolkade henne lite. Jag trodde hon sa att det var så kul att dejta. Då vill jag bara från alla oss som gör det dementera ryktena om att det skulle vara kul. Och det starkaste.
Ja, det är väl kul.
Ja, det säger du också som har varit ihop med din kille hur länge då?
Men det är väl lite bara tråkigt.
Ingen kommentar. Vidare till nästa nyhet.
Ja. En indisk youtuber och tv-personlighet är häktad misstänkt för att ha sålt ormgift. Det användes som en droger på fest.
Nej.
What?
Vad ska det vara då? Att man typ tappar blodcirkulationen, det är effekten.
Samtidigt i Sverige, ingen gör något. Alla ungdomar är hemma. I Indien bara, ormgift! Nej, men det står så här i en artikel jag läser på gp.se. Den indiska youtubern som har 15 miljoner prenumeranter.
Mm.
De måste ju ha andra mål där i Indien. Många prenumeranter.
Det måste de ha.
Mm. På YouTube i alla fall då, har deltagit i flera reality-program. Och sitter då häktad då, misstänkt för att ha sålt ormgift på fester förra året. Misstankarna mot den populära YouTubern uppstod efter att den indiska djurrättsorganisationen People for Animals, PFA, uppmärksammade att profilen hade flera videor med ormar på sin YouTube-kanal. De bara, vänta lite nu.
Men steget...
Hur många ormar han har.
Ja.
Då ringde de upp honom under falsk identitet och bad dem att få köpa ormar och ormgift.
Mm-hmm.
Och blev hänvisade till en fest. De bara, vänta lite nu.
Ja, då har de
kan
ju...
du sälja mig en orm på en fest?
Ja.
Det är inte bra.
Och fan de... att köpa en orm på en fest. Alltså jag vill aldrig köpa en orm. Men det är absolut sista stället, kanske förutom så Stig Center, som jag vill köpa en orm på är,
det är
en
nog
fest.
Lugnt här. Ja, när de kom till den här festen så hittade de 9 ormar, varav 5 var kobror. Och 20 milliliter ormgift. Fy, vad äckligt.
Jag undrar fortfarande vad ruset, det kanske man inte vet.
Nej, grejen,
men vad det blir för
står inte i den här. Det står så här. Polisen kom dit, de grep den här YouTuben. Och 4 ormtjusare. Ormtjusare är personer som håller på med scenkonsten ormtjusning.
Ja, det kanske är det olagligt där borta också då? Det vet man inte riktigt.
Nej,
de kanske misstänktes
det står bara lite information om vad ormtjusare gör här.
Ja.
Det går ut på att ormens rörelse styrs ofta genom att den följer en flöjts rörelser.
Vem är det som har skrivit det här? Är det, någon sån,
det är vi på GP som har skrivit
ja.
Men den här profilen nekar då till att han ska ha sålt ormgift. Och han berättar inte heller varför han skulle ha gjort det.
Nej.
Orm... vad ska jag googla för att få fram den här?
Ormgiftrus.
Ja.
Den upplysningen vi har.
Hur farligt? Nej. Nej, men jag antar att man...
Någonting händer väl säkert.
Man kan ju ha det för olika mediciner och sånt. Ja. Det måste väl vara för att ta bort smärta dock.
Det kanske det kan vara. Men det är ju säkert också att folk bara tycker det är coolt.
Ja.
Drick ormgift.
Men det är verkligen inte coolt, vill jag verkligen
Nej.
Säga. Och jag tycker lite synd om de här ormarna.
Ja, det gör jag med. Men, fan för att behöva gå på fest hela tiden.
Ja, alltså låt dem bara chilla
i
solen.
När någon försöker tjusa en också hela tiden. Med en flöjt.
Va? Välkommen till Linneas liv.
Ja, ibland när man inte snackar ihop sig, då kan det bli 2 djurnyheter på raken. Men det är inget att göra något åt, Fanny.
Vad är det för fel med det då?
Inget fel alls. Omni är jag på och läser om Brasiliens nya drag mot dengue.
Aha.
Släpper ut miljontals mygg.
Vänta lite nu.
Ja.
Wait a minute.
Är det verkligen så man gör? Men det verkar som att det finns någon slags poäng med det. Jag tror att någon har tänkt. Det kan vara du och jag som inte har all informationen. Den kommande månaden så ska 6 städer i Brasilien släppa ut miljontals myggor som bär på bakterien Wolbachia.
Aha.
Målet är att de infekterade myggorna ska hjälpa till att bromsa den snabbare spridningen av denguefeber, skriver The Guardian. Och här okay. har Omni skrivit i ett långt reportage.
De bara, som vi har läst hela.
Så, precis.
Skryt.
Eller som vi har läst lite av. Så det kanske finns mer. Nej, jag vet inte. Den här bakterien finns i alla fall i omkring 60% av världens insekter. Men inte i Aedes aegypti, myggan som då sprider denguefeber. Och under tidigare pilotprojekt och enligt tidigare forskning så tycks de här infekterade myggorna då hjälpa till att stoppa spridningen.
Okay.
Mer forskning är på väg senare i år. Ja, det låter ju, det kanske finns mer i The Guardians långa reportage. Men det låter ju inte bulletproof.
Nej, jag vet inte. Jag antar att alltså, då, man gör väl inte så sjuk grej om man inte vet att det funkar.
Nej, antagligen.
Men jag känner bara tacksamhet att jag inte bor där.
Ja, verkligen. Denguefeber är ju...
Nej, tack.
Inget man... Nej, precis. Stopp min kropp, säger man till denguefeber. Men det kanske funkar bättre med de här myggorna då. Sen årsskiftet så har Brasilien registrerat 1,6 miljoner misstänkta fall av sjukdomen.
Mm-hmm.
Det är alltså lika många som under hela 2023.
Men gud!
Ja, jag läser
jag
här...
Att
ja, det verkar som att de hotas då av en aldrig tidigare skådad dengueepidemi. Fy!
Verkligen fy.
Ja, men då får vi hoppas att den här Wolbachia-bakterien kan hjälpa till att mota denguefeber lite grann. Har du något mer kvar idag eller?
Jag tänkte prata om lakrits.
Då får du en sån här pytteliten bumper.
Hallå?
Hallå?
Små mängder lakrits höjer blodtrycket hos unga friska personer.
Ja.
Det var väl väldigt tråkigt. Jag blir så jävla sur när jag läser det här.
Är det inte också typ så att stress höjer blodtrycket hos unga friska personer?
Ja, men nu är det så här.
Du gillar lakrits?
Ja, det klarar jag gör.
Ja, okej.
Okay. Jag är ju inte en galning.
Nej. Jag hör vad jag hör.
Ja. Nej, jag vet att det delar folket.
Mm. Jag har ingenting emot lakrits. Jag bara tycker inte om det så mycket.
Aha. Det var inte så jag trodde. Jag trodde att det var antingen eller. Skitsamma. För oss som gillar lakrits så känner jag mig liksom tvungen att dela med mig av den här nyheten. Ja. För att om jag ser ett rör med lakritsal, då tar det inte många sekunder.
Okay,
innan det har liksom idisslats.
Det kan jag också idissla faktiskt.
Det är så otroligt.
Det är väldigt gott.
Även de här kick.
Ja, nej, de har jag inget för.
Ska jag gå och köpa det sen? Nej, det ska jag inte. För att så här ligger det till enligt Dagens Nyheter. Lakrits är gott, tycker många svenskar. Så gott att vi i Sverige äter nästan 2 kilogram lakrits per person och år.
Ja, det var inte så mycket.
Nej. Och det gör oss till några av de som äter mest lakrits i hela världen. Men lakrits är inte bara gott. Det är också piss för dig, står det inte på DN. Men det påverkar också blodtrycket. Och boven i dramat är, åh nej, hur ska man säga det här ordet?
Ja.
Glycyrrhizinsyra.
Glycyrrhizinsyra.
Mm. Som är det ämne i lakrits som påverkar blodtrycket mest. Och enligt då EU och WHO så är det är liksom okej att få i sig 100 milligram av den här syran per dag.
Det låter lite.
Ja, fast då är det lite så här. Hur mycket sån syra som finns i olika lakritsprodukter varierar. Mm-hmm. Men enligt Livsmedelsverket så motsvarar 100 milligram av den syran ungefär 50 gram lakritsgodis.
Ja, men det är väl ändå ganska många som klarar sig under den.
Jag tänker att man borde kunna äta det. Alltså då kan du ändå få i dig din fix varje dag.
Just det.
Men i alla fall så har de testat den här då. De har lottat, forskare vid Linköpings universitet har lottat 28 kvinnor och män att antingen äta då lakrits eller en kontrollprodukt som innehåller salmiak och inte den här syran.
Mm.
Och den som innehöll syran, de här deltagarna ska säga var mellan 18 och 30 år gamla, så verkligen unga.
Ja.
De som fick syran, de hade helt enkelt, när de hade mätt sitt blodtryck, olika liksom, stor skillnad på olika hormoner, saltbalanser och belastningen på hjärtat. I studien insåg vi att dagligt intag av lakrits som innehöll 100 milligram, jag tänkte säga det, bla bla bla, syra, höjde blodtrycket hos friska personer. Och det har inte visats vid så små mängder lakrits förr, säger forskaren Peter av Jägerstad. Så obehagligt tycker jag.
Ja, men hur mycket lakrits äter du då?
Alltså jag vet inte, jag vill inte shama mig själv.
Nej, så, precis. Sättet. Så du brukar inte väga den?
Men
eller skriva
alltså
ner
jag
den.
Undrar om man inte äter det varje dag, utan om man börjar äta chock mycket lite då och då. Vad betyder det för blodtrycket?
Jag antar att det kanske rusar upp blodtrycket.
De har inte ens vågat testa det.
Tipp, tapp.
På människor. Nej. För att det är så farligt.
Precis, du kan anmäla dig frivilligt, Fanny.
Ja, men det är väl bara en av alla tusen grejer man inte borde göra. Ja. Även salt är väl dåligt för blodtrycket och det precis. Äter jag fruktansvärt mycket.
Fullkorn var det ju som vi hade ju, nu tappar jag namnet, men han som var professor i Food and Health från Chalmers som var här. Just han sa ju det, typ det, om det bara är en grej man ska göra för att förbättra liksom sin kost, vad är det? Då är det fullkorn, sa han.
Ja.
Så du kan väl köpa lite Rickard Landberg. Tack, Emily. Du kan väl köpa lite fullkorn för att fortsätta äta lakrits. För att väga upp och vara lite objektiva här kan vi meddela att Emily tycker att lakritsal är den sämsta lakritsen. Så att vi har lite olika åsikter representerade.
Sök hjälp.
Men nu är det faktiskt stopp för idag. Jag berättade om den försvunna 17-åriga flickan i Mark. Polisen hittade en kropp sent igår kväll och en person är nu anhållen misstänkt för mord. Så berättade jag också om 4 dagars vecka. Att det ska testas i Sverige. Annika Strandhäll i Socialdemokraterna öppnar för eventuell arbetstidsförkortning.
Japp, det känns som det här är långt, långt borta.
Ja, det tror jag också faktiskt.
Men ändå, så kan det gå. Jag pratade om Greta Thunberg och Fridays for Future som var på SAS bolagsstämma igår.
Just det.
Tycker jag att SAS håller på med greenwashing. SAS håller inte med. Det är viktigt att flyga och möta världen, tyckte de. Jag pratade också om OS. Oj, vad kondomer de ska
få. Ja, vilket sex-OS de satsar på i Paris.
Usch.
Det är känslan man får i alla fall.
Det är känslan de vill förmedla. Jag vill till och med
och usch, är det nyhetskommens officiella hållning till sex?
Ja, såna är vi.
Ja. Toppen, Isabel Kirenbeck var här också. Vi pratade om kriget mellan Israel och Hamas. Vapenvila, en liksom förhandling i alla fall, är på gång om det nu. Och samtidigt så pratade Israel också om ett anfall mot gränsstaden Rafah.
Mm.
Ja, hon hjälpte oss att liksom reda ut lite det senaste och förstå.
Det gjorde hon verkligen.
Sen var vi här. Fågelkurs var det sista undervisningstillfället. Yep. Nästa vecka blir det tenta, så in på Instagram och plugga. Ja, och så lite deppiga nyheter om lakrits i slutet.
Ja, det får man säga.
Ja, vi säger väl så för idag.
Ja.
Tack så mycket.
Hej.
Hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.